Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Välkommen, bienvenue, welcome till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helene Rådstein och med mig i studion idag så har jag aktieentreprenören som han heter på Twitter. Och du är lite vad du heter, en aktieintresserad entreprenör. Välkommen hit.
Tack så jättemycket, kul att vara här. Ja. Hur är det läget med dig då?
Jo, det är bra. Hur är det med dig?
Det är bra.
Ja, är du taggad?
Ja, men det.
Ja. Du, jag tänkte ju att vi skulle ha lite musikalpodd här.
Ja.
Ja, och du är igång eller? Har du sjungit upp?
Det kan jag väl inte påstå att jag gjort.
Nej,
riktigt.
Ja, men vi återkommer till det kanske. Ja. Men att jag tar upp det, att vi skulle ha musikalpodd, vad beror det på?
Ja, det beror ju på att jag tycker det är kul att inte ta allt på så stort allvar ibland.
Nej.
Jag har en nära vän och släkting som gillar att skicka iväg ljudmeddelande där han sjunger om våra aktieinnehav.
Ja.
Och de är extremt roliga i de där, så någon gång har jag tagit det vidare på Twitter och då har de fått lite viral spridning med både positiv och negativ feedback.
Ja, det är faktiskt ganska kul.
Mm.
Du, detta, och det som du har blivit känd för, det är en låt om belysningsbolaget Plejd, eller hur?
Ja, jag vet inte om jag är känd för det, men låten är väl ganska viral i alla fall.
Ja, den är ganska viral.
Jag har hört både någon studioinspelning på den och en annan cover, den spelats upp i diverse poddar och sådär.
Mm.
Jag tror även ni hade väl uttrycket på framsidan av Affärsvärlden. Hade ni inte det?
Jo, så var det faktiskt.
Ingen hejd på Plejd.
Ja, så var det faktiskt. Tyckte du att det kändes sjukt när du såg det?
Ja, lite faktiskt. Den gick i våra interna chattar rätt varmt.
jag kan säga
det var supernice.
Ja, jag kan säga jag var lite skyldig till det där
ja,
faktiskt.
Men jag gillar det där. Det där är jätteroligt. Man ska inte vara för allvarlig alltid.
Nej. Men du, om man tittar på din... Du är anonym. Halvanonym skulle jag säga. Vad säger du själv?
Ja, precis. Jag är inte jätteförsiktig med min anonymitet.
Nej.
Men jag är ju anonym.
Uh-huh.
Och ja, det är jag.
Mm. Hur kommer det sig att du heter ju aktieentreprenören. Du har två bolag, va?
Ja, precis.
Och sen så är du också intresserad av aktier, men lite måttfullt ändå. Eller hur skulle du säga?
Ja,
själv?
Precis. Jag tycker kanske inte det. Jag sitter inte och läser årsredovisningar på fredagskvällarna som 50% av alla andra twittrare verkar göra, om man säger så.
Mm.
Utan det kommer lite i sista hand hos mig.
Ja, gör det.
Och jag tycker det är kul, men jag tycker att det är kul för att man kan tjäna pengar på det.
Mm.
Egentligen tycker jag det är skittråkigt.
Vad gör du annars då, som du kan berätta?
Som du sa, jag har startat två bolag.
Mm.
Och det ena har jag faktiskt sålt här för typ bara någon månad sedan.
Mm. Fick du mycket pengar?
Nej, det fick jag inte. Jag fick lite pengar och ganska mycket aktier i ett nytt bolag som... Ja, men det kan bli bra.
Mm.
Ingen superaffär än så länge, men ingen dålig affär heller. Och det har varit en rolig resa. Och jag har liksom rattat det där med vänsterhanden och har inte varit involverad överhuvudtaget de senaste åren. Så att, ja, men det är kul att det blir någonting i alla fall.
Mm.
Så nu kör jag mitt andra bolag som jag startade efter gymnasiet egentligen, för nästan 15 år sedan. Och det har gått... första 5-6 åren var bara en jättelång startsträcka där det var liksom nästintill ett hobbyprojekt där jag satt själv och pillade med det i källaren hemma. Liksom. Men sen jag anställde mina första kollegor där någonstans 2014 kanske, så så har det rullat på bra och vi har växt ganska snabbt skulle jag säga, lönsamt och gått superbra fram tills vi sprang rakt in i väggen mars 2020 då.
Med coronakrisen?
Ja, precis. Våra kunder är ju, vi säljer marknadsföring och så har vi även börjat sälja en SaaS-produkt strax innan corona till samma bransch. Och den här branschen är superdrabbad.
Mm.
Så att det ringde liksom av våra 400-500 kunder så ringde väl 200 på kanske en 2 veckors period och behövde allt ifrån förlängda betalningstider till pausa avtal till säga upp avtal.
Du mådde ganska dåligt under den här perioden.
Mm, det var tufft. Det är väldigt mycket tuffare att se sitt företag brinna än att se sin portfölj brinna.
Mm.
Och det blir extra tufft när du har då företaget som du känner att shit, blir det här riktigt illa så tappar du nog 90% av omsättningen.
Mm.
Vi tappade 50% under några månader. Så det var ändå mycket bättre än vad jag hade trott. Och sen så samtidigt då så har din portfölj som går typ minus 42-43% sådär från toppen på typ 2-3-4 veckors tid kanske.
Mm.
Och de enstaka miljoner man hade då liksom börjar bara tyna bort samtidigt som man då börjar fundera på vad fan ska man göra om det här går i konken. Och så står världen i brand också. Man visste ju inte då om hur liksom ofarligt eller farligt corona var. Man visste inte alls mycket. Och så börjar folk prata om att bostadsmarknaden ska krascha och jag sitter där på Östermalm med min superöverbelånade alldeles för dyra lägenhet.
Men som säkert är fin också, eller?
Ja, den är skitfin, men... Ja. Men den
överbelånar hur som helst.
Ja. Det där med 4,5 gånger årsinkomsten är nog snarare 10-12 gånger årsinkomsten. Nej, jag vet inte, men när allt det där brinner på samma gång, då blev det faktiskt ganska mycket, även för mig som alltid är lugn annars. Så det var någon vecka där som det var lite svårt att sova. Och jag var faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, nära på att sälja allt. Typ den 17 mars på botten.
Mm.
Men som tur var så sov jag på det och kom fram till att, och det skulle jag göra då, för jag visste ju, det är säkert fel, men jag måste ha det här som försäkring. Vad fan gör jag om jag är arbetslös? Och liksom,
du är egenföretagare också.
Ja, jag måste ju ha några pengar. Jag har ju 0 kronor på banken i övrigt. Liksom, det är det där som är mina pengar. Om de
och en belånad lägenhet. Och
exakt. Så jag måste
några bilar har du också, va?
Ja. Sen vet jag inte hur mycket de är värn. En är väl policing och en hade jag inte då. Det var inte så mycket där heller att hämta.
Mm.
Men det jag kom fram till då istället var att jag skalar av de bolag som jag tror går dåligt om corona fortsätter och corona är farligt och så vidare. Och så ökar de bolagen som jag tror liksom går bra eller inte påverkar så mycket.
Mm.
Och så lägger jag mig lite kassa, vilket jag aldrig gör normalt sett. Mm. Och det var min försäkring. Mm. De liksom,
hur mycket är kassa? 20%?
Typ en halv miljon. Ja, exakt. Typ 20% kanske. Mm. Och liksom från den dagen så vände det ju och de bolagen jag köpte gick jättebra, men de bolagen jag sålde gick också jättebra. Och sen så köpte jag in den här kassan en månad senare, så det var inte så farligt dyrt den här försäkringen.
Vad har du kvar nu då?
Den ser väl ganska lik ut nu som det enda jag köpt efter corona är väl Mag Interactive, tror jag.
Mm.
Och det enda jag har sålt efter corona är väl Fortnox kanske. Ja, Fortnox tror jag.
Det blev för dyrt eller?
Ja, det blev för dyrt även för mig.
Mm.
Nej, och utöver det så har jag då Plaid, Evolution, Pexip och Mag Interactive. Det är mina 4 innehav i den storleksordningen.
Mm. Du är ju ganska, även om du är anonym sådär, så är du ju ganska transparent. Både med din ekonomi och med dina innehav och hur du tänker sådär på Twitter. Hur tänker du där?
Jag har varit transparent sedan dag ett med liksom, ja, egentligen allt. Hela min handel ligger i realtid på Shareville och vem som helst kan gå in och se exakt vad jag har idag och sådär.
Och du har ganska många följare på Shareville också.
Ja, de har väl lagt upp mig som någon sån här form av featured user så att alla följer mig typ där.
Men,
jag hade ganska många innan det också, men nu är det helt bananas. Men jag vet inte hur många av dem som är aktiva, så där, men det är säkert ett par stycken. Men jag gillar transparens, för att man vet aldrig vad folk... Liksom, det är svårt det där när man diskuterar innehav och så här, vad folk har för incitament egentligen och säga det de säger och sådär. Och där gillar jag liksom att föregå med gott exempel, eller man ska säga. Och
det som man tänker till portfölj allra mest, det är ju Pexip.
Så är det.
Ja, hur känner du inför det då? Är det på väg ut?
Nej, det är absolut inte på väg ut. Det, det är på väg in. Nej, men jag köpte det för snart ett år sedan.
Mm.
Och då köpte jag väl det runt 80 spänn kanske.
Mm.
Och allt kändes superbra och den gick upp till 115, kanske till och med lite mer.
Ja.
Och sen så har den tankat ihop fullständigt med alla andra tillväxtaktier. Men lite extra jobbigt just Pexip. Och den har väl varit nere och snurrat på 35 nu. Jag vet inte vad den står i för dagen, men det är väl någonstans runt 40 kanske. Och jag har såklart tankat en hel del på vägen ner. Och nu så är jag rejält i skiten. Men jag är så långsiktig i de här investeringarna, så att det känns inte så farligt ändå faktiskt.
Men det finns ju många då som säger att ja, men Pexip, hur ska de kunna stå sig mot de här amerikanska stora jättarna, och det är Google Meet och allt sånt där.
Mm.
Är det därför man tappar, tror du? Eller vad skulle du säga?
Ja, alltså det är väl ett av de absolut vanligaste missförstånden när det kommer till Pexip. För Pexip är inte konkurrent med Microsoft och Google och Cisco Webex och allt vad de heter. De har varit det.
Är de inte konkurrenter till Cisco?
Jo, men inte Cisco Webex som är liksom deras liknande såna videolösning.
Nej, okay.
Som Teams och Meet och vad heter de? Zoom. Där. Pexip har haft en sån lösning.
Mm.
De har en sån lösning som är liksom deras legacy, kan man säga. Och den var väl redan lite liksom på väg ut, men det var väl en av baksidorna med corona för Pexip, att den processen påskyndades. För att jag tror video, så här, penetrationen på marknaden innan corona var liksom inte ens... Alltså, det var knappt att det var tvåsiffrig. Jag tror det var typ 15% eller sånt där.
Mm.
Och nu, idag, så är den typ 75-80%.
Mm.
Det är helt enorm explosion av videomöten. Och det där drev ju alla mot de här enkla plug-and-play-lösningarna. Och vilket har gjort att den delen har tynat bort ännu snabbare än vad den gjorde innan. Men det som är Pexips liksom nisch, det är egentligen tre stycken grenar skulle man säga. Och de kallas för videoinfrastruktur.
Mm.
Som står för typ nästan 60% av deras ARR då, som är annual recurring revenue, alltså årligen återkommande intäkter.
Mm.
Vilket står för nästan i princip hela omsättningen, 97% eller något sånt.
Ja.
Och sen så har de någonting som heter Ultra Secure Meetings, vilket är då säkerhetslösningar då, så att de här samtalen ska bli supersäkra.
Mm. Mot IT-brott och sådär. Ja, IT-säkerhet.
Ja, precis. Ja, intrång och jag kan inte exakt om detaljerna, men kunderna är liksom stora avancerade organisationer och typ liksom amerikanska militären, och om de behöver ha ett samtal ute på fältet så är det jäkligt viktigt att det går till på rätt sätt och så vidare. Och den står väl typ för 10% av ARR:en. Och sen så har du då den sista och kanske absolut mest spännande delen som kallas för video enablement. Och jag har kanske ingen jättebra svensk översättning på det, men det är typ custom-lösningar liksom för kunderna och mycket B2C. B2C är någonting som växer jättesnabbt på video konferensmarknaden. Till exempel Kry och Min Doktor, de här bolagen, är bra exempel. Det kallas för telehealth. Det är väl Pexips största kategori. Nu vet jag inte, nu tror jag att Kry har någon egenutvecklad version. Jag vet inte vad de andra har. Men till exempel i USA då så vet jag att över varannat samtal som gör de här, alltså doktorsamtalen i hela USA, görs via Pexips system till exempel.
Mm.
Jag vet att de gör såna här bank, typ med Nordea, så gör de att deras tjänstemän kan ha sina möten med sina kunder, och då går de via Pexip-system. Och det finns väl massa såna där. Så veterinär, allt kommer ju komma med videomöten tids nog. Och då går Pexip in och liksom customutvecklar lösningar som passar de här branscherna och de här kunderna då.
Mm.
Och det står för nästan 20% av omsättningen. Och alla de här tre delarna växer extremt snabbt. Jag tror att videoinfrastrukturen växer typ med 55% senaste året, och den växer långsammast.
Och det är den som de är mest känd för?
Ja, det är de här, precis. Ja. Och nu senaste åren så har ju... För att det är en jag pratar mycket om de negativa delarna med corona för Pexip. Det här är de positiva delarna, att marknaden går från idag var typ 5 miljarder dollar, tror jag, eller något sånt.
Mm.
Till att bli typ 20 miljarder dollar om typ 3 år bara.
Mm.
Och det är typ såna här lösningar då som växer lavinartat. Och det har ju eldat på, såklart. Och ja.
Men förstår jag det rätt att du tycker man stirrar sig för mycket blind på den delen då som rör de här videosamtalen?
Ja, alltså verkligen. Ja. Och det har varit det som har gjort att aktien har gått ner. Nu har det ju som sagt varit en frossa på den här typen av bolag, men sen har det ju gått ner extra mycket då för att marknaden har tyckt då att de underpresterar lite, vilket har att göra med det här målet som de IPO-ade ju då, det är ett norskt bolag, och de IPO-ade förra sommaren på typ 75 spänn eller något sånt.
De har hunnit byta ut vdn också sen dess, eller hur?
Ja, precis, det gjorde de i höstas. Det var ytterligare en grej som så här skapade lite turbulens. Och de IPO-ade då på 75 spänn och satte ett mål då att 2025 ska vi nå 300 miljoner dollar i ARR.
Mm.
Och då hade de väl typ 48 eller något sånt.
Det är ganska bra.
Ja, men absolut. Det är en fin årlig tillväxt om man når det.
Mm.
Och sen så gick de ut, och redan ett halvår senare, det vill säga typ exakt ett år sedan, så gick de ut och sa att vi ändrar det här målet till 2024.
Mm.
Så 300 miljoner dollar ARR till 2024. Och det tyckte jag var liksom superstarkt.
Mm.
Och då är folk väldigt snabba med att räkna ut att okej, de måste växa 40% varje år.
Mm.
I år, nästa år och så vidare. Om de ska växa linjärt. Och problemet där är väl lite att folk har typ förväntat sig att tillväxten kanske inte ska vara linjär. Men de har istället tänkt då att det ska gå extra snabbt nu i början. Och där är ett litet feltänk. För att för det första har de ju supertuffa jämförelsesiffror från förra året när de växte över 70%.
Mm.
Och för det andra så har de då anställt, för de gick till börsen, för de har varit cashflow positiv sedan typ 2015 kanske.
Mm.
Och levt på sina vinster, och sen så såg de då 2019, det vill säga innan corona, såg de ett läge att nu kan vi gasa här och växa ännu snabbare. Så vi tar in pengar, vi går till börsen, och sen så kom corona, vilket spädde på det ytterligare, och så IPO-ade de.
Och de hade tagit in 1 miljard ungefär.
1 miljard, exakt. Och deras börsvärde var väl kanske någonstans runt 6-7 någonstans. Tog in 1 miljard, och den här miljarden ska de då använda för att växa. Så vid årsskiftet 1920, då var de 160-170 anställda eller något sånt. Idag då, 2 år senare, så är de kanske 570-580 anställda. Så de har då mer än tredubblat organisationen på 2 år.
Mm.
Och majoriteten av de här är säljare.
Mm.
Och en del utvecklare. Så det är sales and R&D liksom. Och då har folk också förväntat sig att oj, men här ska det komma jätteresultat nu. För nu växer de ju otroligt mycket på organisationen. Men problemet är att det tar ju tid. Det tar ju mycket mer tid än vad marknaden tror. Och det tar ju... Problemet är väl också kanske att det har tagit lite längre tid än vad bolaget trodde. Så bolaget sa att det här tar kanske 9-12 månader innan säljarna börjar leverera. Och så har det väl kanske snarare tagit då 12-18 månader. Och det är väl, nu har det gått 18 månader. Så nu börjar de leverera. Men de som började liksom i Q1 i år, de har ju inte levererat överhuvudtaget i princip. Och det där har de ju börjat släppa då data på.
Du som följer Pexip, du har ju gjort också väldigt ambitiösa analyser och sådär utav Pexip på din Twitter-profil, kan man se det. Vad tycker du då man ska hålla koll på nu då framöver?
Nej, men jag tyckte, alltså en annan grej som marknaden tycker ju då att, för nu har de växt 37% i år.
Mm.
Och marknaden kanske hade förväntat sig då 45.
Mm.
Ja, det är sämre än, och det är lite sämre än vad jag hade förväntat mig också. Mm. Men sen så har de här siffrorna kommit då på hur säljarna levererar och sådär. Och det har i alla fall fått mig att känna mig mycket tryggare med mitt innehav. Men sen så det andra, ett annat nyckeltal som är intressant är ju churnen. Mm. Och det har ju verkligen någonting som har skapat lite kaos på marknaden. För den har historiskt sett legat då runt 8%. Mm. Och sen så i corona så gick den upp och snurrade runt 9-10.
Mm.
Och så nu senaste kvartalen var den uppe på 10,8. Mm. Vilket så här, det är ingen som hade liksom reagerat om de ökar 45 eller 48%. Men så här, de där 3%, det är skillnaden mellan konkurs och superframgång tydligen enligt marknaden. Men då börjar folk tänka sig, okej, men fan, de har ju gamla produkter och här kommer Microsoft köra över dem och det här kommer aldrig funka. Det skapar liksom en oro, den där lilla tendensen till att okej, kunderna säger upp produkten. Och de har large enterprises som kunder, de borde ha en lägre churn.
Alltså churn, ska vi säga, det är kundbortfall.
Ja, det är tapp då, man tappar kunder.
Mm.
Men, och nu har de ju då senaste kvartalen då förtydligat det här. Varför är det så att churnen går upp? Varför har churnen gått upp under corona? Det var som jag var inne på tidigare, att de här legacy-produkterna, churnen på dem har ökat väldigt snabbt då under corona. Men tittar man då, så står ju de här legacy-produkterna nu, de står för 14% av ARR:en. Jag vet faktiskt inte var de stod liksom innan vi gick in i corona, men det var säkert 50% då. Och nu är det 14. Och där har de ju skyhög churn. Säkert 26-27% är för mig att det var. Och negativ tillväxt på så här 37%. Men tittar man då på deras andra tre verksamheter som jag berättade om, videoinfrastruktur, som då växer över 50%, där har de en churn på 7%.
Mm.
Tittar man på Ultra Secure Meetings, som står för 10%, där har de 3% churn. Och på, 5% har de där nu. Och sen på Video Enablement, där har de 3%. Sen är det väl det lite dopat också på grund av att de växer snabbt och sådär. Och det är mycket nya kunder och så. Men jag känner mig ganska trygg med att den där churnen kommer börja falla tillbaka mot 8%. Kanske det är nästa kvartal eller om några kvartal. Och på sikt så kanske man till och med kan få den under 8. Liksom. Kanske 7, kanske till och med 6. Sen är det vissa som pratar om att de borde komma ner på 5 nu när de går så mycket mot stora bolag och så vidare. För det är en annan grej som de har sagt då, att stora bolag växer då med en bra bit över 50% per år, medan de små bolagen, deras kunder då som är små, de växer bara med typ strax under 30 eller vad det är. Och på de stora bolagen har de en churn på bara 5%. Och den delen, för 2 år sedan så var ju de stora bolagen en ganska liten del av kunderna, medan idag så är det en bra bit över 50%. Så att allting trendar mot att den där churnen kommer att falla ner mot 8 eller under 8%.
För du menar också så här, man ska titta på var är det kunderna försvinner någonstans.
Mm,
eller hur? För att annars om man tänker så här, de har anställt många fler säljare och säljarna de kommer sälja, men samtidigt som de har anställt fler säljare och de ska börja leverera, så ser man också ökat kund bortfall, alltså att fler som säger upp sina avtal.
Och det har ju stressat marknaden.
Ja, verkligen. Mm. Det kan man ju fatta.
Ja, absolut. Jag var också stressad i början. Jag tyckte liksom, varför går körnen upp här?
Ja.
Men sen förtydligar de det.
Ja. Men är du inte stressad nu? Är du back 1,5 miljoner eller någonting?
Ja, du håller koll. Riktigt så illa. Men det är väl 1,2 eller var det som värst? Nu är det en kanske, jag vet inte.
Ja.
Min största förlust hittills annars är ju kanske 100-150 000, så att den svider ju onekligen, men jag är så långsiktig i mina innehav så att det känns rätt lugnt ändå.
Innan vi går vidare på nästa case, så vad har du för investeringsstrategi? Hur tänker du?
Nej, men liksom kring min portfölj så jag är koncentrerad, som du har varit inne på.
Ja.
Försöker ha kanske mellan 4 och 7 bolag.
Ja.
Jag är alltid fullinvesterad. Enda gången jag inte har varit i corona och det gick åt helvete. Det var en liten försäkring.
Ja.
Jag har aldrig någon belåning och jag är alltid som sagt väldigt långsiktig. Jag går i princip alltid in i mina case på 3-5 års sikt. Och då låter det som att okej, jag köper idag och så säljer om 3 år. Men nej, utan jag köper den och sen om 1 år då kommer jag också ha 3-5 års sikt. Och om 2 år kommer jag ha 3-5 års sikt och om 5 år kommer jag också ha 3-5 års sikt. Och det har jag tills den dagen jag säljer. Så ta Play till exempel, det är väl 4-5 år sedan jag köpte den aktien. Och då var min horisont typ 3-5 år, någonting sånt. Och idag är den också 3-5 år, någonting sånt.
Men kan det vara, det är ju lite läskigt, alltså om man har då, man säger ibland lite klyschigt, man kan bli så här förälskad i aktier till
exempel. Ja, det blir
jag. Är du förälskad i Pexip?
Ja, det är jag.
Det är det. Ja, men nu, men för i, som i vilken relation som helst, så ibland så kan det ju pågå utan att ena parten fattar att nu är det dags att dra. Ja.
Ja, det händer ibland. Ja. Och då blir det stökigt och dyrt, och precis som i verkliga livet. Nej, men, nej, men som sagt, det, och det är ju så...
Ja, men har du någon kontrollfunktion där? Alltså, liksom att, ja, men,
nej, jag följer bolagsutveckling, och så länge jag tycker att de presterar, och så länge jag inte tycker att det blir för dyrt, och så länge jag inte tycker att jag har något bättre case att byta till, så fortsätter jag äga dem. Jag skulle säga att den största anledningen till varför jag säger det är nog för att jag hittar något ännu bättre. Men det kan också, och ibland är det också för att jag tycker att de börjar prestera lite sämre.
Mm.
Och sen så brukar jag rikta in mig på de bästa bolagen. De med bäst produkt och liksom stark position. Behöver inte ha de som säljer mest, men de ska i alla fall vara de som är tekniskt bäst.
Mm.
Och det ska helst inte vara alldeles för dyrt, vilket kanske känns konstigt att säga när man sitter med Plaid som värderas till 10 gånger omsättningen och så vidare. Men lite liksom... Jag tycker det är inte så att många, jag tycker många bara köper bra bolag och skiter i vad det är värderat till. Så är jag absolut inte. Sen har jag inte gjort några problem att slanta upp på en hög värdering om jag tror att de kommer uppfylla vissa kriterier framåt då. Och sen tittar jag väldigt mycket på mjuka värden. Typ väldigt mycket på produkten, som sagt. Jag tittar på kulturen. Mm. Hur liksom teamet känns. Hur ledningen känns, vallgravar och så vidare. För jag såg någon intressant graf här för ett tag sedan på Twitter. Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men kontentan var liksom att på ett års sikt så driver multippen, värderingsmultippen driver i princip hela värdeskapandet. Och på typ 5 års sikt så driver vinstutvecklingen i princip det mesta av värdeskapandet. Medan på 10 års sikt, då är det teamet som driver värdet. För att det är teamet som ska hela tiden innovera, eller vad säger man, det här bolaget.
Mm.
Sen så gillar jag, och det ser man väl ofta i den typen av bolag jag köper, att jag köper sånt jag är intresserad av. För om jag inte är intresserad av det, då orkar jag inte läsa om det, för jag tycker det är så otroligt tråkigt.
Mm.
Så det spelar ingen roll hur bra någon säger att det är. Jag får så mycket tips på min DM, på Twitter.
Ja, är det flera om dagen eller?
Nej, jag ska inte säga att jag får flera case per dag, men säkert ett i veckan i alla fall.
Ja.
Och jag tittar alltid på dem på något sätt.
Ja.
Men jag skulle säga att om jag får 50 stycken per år så åker 40 stycken i soptunnan efter 1 minuts research.
Mm.
Och sen så 5 stycken går vidare till 5 minuters research. Mm. Och sen är det 3 stycken som går till 1 timme. Och sen är det 2 stycken som går till 8 timmars research. Liksom.
Mm.
Sen tycker jag man ska skin in the game. Det har alla bolag jag äger alltid. Jag gillar förvärv. Men jag gillar inte förvärvsmaskiner.
Nej, gör du inte?
Nej. Jag har ägt Embracer 2 gånger och jag har ångrat mig båda gångerna när jag sålt det. Men samtidigt, det är inte min typ av investering, har jag insett nu. Jag tycker att de är för invecklade att äga och följa. Och,
du har inte tid heller? Liksom,
nej, exakt. Och det blir... Alltså, men däremot, när man gör liksom förvärv som inte bara är... att du adderar en siffra på liksom sista raden, eller ännu värre, på första raden. Jag gillar liksom när bolag förvärvar och skapar värden på riktigt. Typ synergier och kunskapsbyten och människor och teknik och sånt som är värdeskapande på lång sikt.
Får jag bara fråga det här med mjuka värden? För då menar du också så här, om man ska äga något på lång sikt, vilket du är intresserad av att göra, då ser du också till teamet och så här. Hur avgör du liksom hur det står till inne på bolaget utifrån?
Jag funderar på det där, och det är många som har frågat mig. Liksom, och jag går bara på känsla där faktiskt. Jag läser om det. Jag liksom tittar runt på kanske på karriärsidorna och...
Är det många över såhär LinkedIn, många som har slutat här?
Nej, inte så detalj, men liksom, men lite sånt. Och jag försöker ofta ha någon dialog med bolaget. Jag träffar...
Men du menar också att du är inne på någon tonalitet nästan?
Ja, men nästan. Tonaliteten är väl kanske inte jätteviktigt, men det brukar genomsyras.
Mm.
Den typen av grejer, att bolagen som är bra på sånt, de är bra rakt igenom.
Mm.
Till exempel på tonaliteten. Men det är bara en liten detalj. Men ja, Nej, och sen så, såklart tillväxt gillar jag. Det är ditt krav. Och helst lönsamma. Gärna skuldfritt. Köper. Jag har köpt ett och annat förhoppningsbolag genom åren och det går alltid åt helvete. Och jag har slutat med det, så nu köper jag bolag som har liksom kommit lite längre i sin resa.
Ja. Kan du nämna något förhoppningsbolag som bara det här var helt...
Alltså BIM-objekt var jag väldigt väldigt inne i. Tyckte det kändes superbra på många sätt. Det har ju gått skitdåligt sen dess.
Jag tycker också det lät bra.
Ja, det lät superspännande. Jag tycker fortfarande det låter superspännande när man tittar på ytan, men så fort man börjar skrapa på djupet där så...
Och ska vi säga vad de vänder sig till byggbranschen, eller hur?
Precis, de gör ju digitala CAD, BIM-objekt helt enkelt. BIM är en teknik då för att skapa möbler och arkitektur digitalt. Det kommer det i framtiden. Men de får inte riktigt att funka affärsmässigt. Men jag bevakar dem fortfarande och läser rapporterna och det är superspännande. Men vet du fan om det blir de som tar över världen där eller inte.
När du börjar investera, det är dina egna pengar från början eller hur?
Det var inga pengar alls från början.
Nej.
Förde över 10 000 tror jag till Nordnet för typ snart 10 år sedan. Har byggt. Därifrån och sparade ganska aggressivt där liksom från att jag började kanske runt 2012-13 fram tills för typ 3 år sedan, 4 år sedan. Sen dess har jag inte sparat någonting, det var snarare tvärtom.
Och du är 30 något?
Jag är strax över 30.
Ja, så när du var 20 så började du spara. Och när du sparade aggressivt, vad gjorde du då för någonting?
Men det var lite FIRE-grejer.
Alltså den här trenden FIRE.
Ja, lite så. Jag satte upp en regel för mig själv att det köps inget kött över 100 kronor kilot. Jag köpte absolut inte några dyra kläder. Och alla mina möbler, som i och för sig var fina och liksom märkesgrejer, så köpte jag på Blocket. Sålde dem för lika mycket när jag sålde min lägenhet. Men så här, jag gnetade helt enkelt.
Och det var samtidigt då som du grundade ditt bolag ungefär?
Det var det. Jag insåg liksom, jag tror att jag insåg det tidigt att sen alltid som barnsben älskat pengar och alltid velat bli, det är liksom största drömmen att vilja bli rik, och det låter ju helt hjärndött, men det är inte för att jag älskar pengarna i sig, utan det är för att jag älskar möjligheterna det skapar. Jag har alltid haft helt galet mycket intressen ända sedan jag var liten, mycket konstiga intressen, mycket... Ja, hur som helst så har jag kommit fram till då när man börjar närma sig vuxen och ska jobba och sådär. Så inser jag att det är två grejer jag kommer behöva. Jag kommer behöva pengar för att betala för de här aktiviteterna. Och jag kommer behöva pengar för att kunna gå ner i tid. Så att jag har tid att göra de här aktiviteterna. Och så insåg jag att hur ska jag få pengar då? Ja, men jag kan ju göra en homerun här och göra en exit på mitt företag. Men det är ändå inte så här överdrivet stor sannolikhet. Jag kan tjäna skitmycket pengar, det är inte heller, det är också skitsvårt, och jag kan spara, och det tar jättelång tid, så jag måste ju ha lite ränta på ränta, och då var det ganska naturligt att vända sig mot aktier.
Vad är det för aktiviteter?
Jag åker väldigt mycket wakeboard, vilket är svindyr sport.
Är du duktig, kan du hoppa?
Ja, absolut.
Kan du göra volt? Eller vad
jag har en medalj
det?
SM faktiskt, och jag borde ha vunnit det i år. Det var klantigt.
Vad hände?
Gjorde inte.
Skitsamma.
Nu kommer detektiverna sitta här och googla och ha sig. Men den som är duktig här får väl ligga lite lågt. Jag vann kvalet och hade alla förutsättningar för att vinna finalen. Men jag la upp det dumt och la lite för svåra trick som jag inte borde lagt in, som jag inte hade behövts. Fick hybris. Hur som helst. Och sen så spelar jag golf och jag spelar väldigt mycket tennis. Jag spelar mycket tv-spel. Reser och jag gör väldigt mycket roliga grejer hela tiden med mina kompisar och min familj.
Och du går ut och käkar och sådär?
Ja, det gör jag också.
Ja, mycket,
jag glömde säga det.
Ja,
väldigt mycket.
Ja.
Det är väldigt stort intresse.
Ja. Den mest otippade bästa restaurangen i stan, vad är det? Stockholm.
Mest otippade.
Mm.
Fan, den här borde du förberett mig på. Det är så svårt.
Tänk på den en liten stund då.
Jag ska fundera på den.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP.
Och som en kort repetition så var det ju 70-tal, arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Ska vi gå över till ett annat bolag? Om vi tar här ett annat som folk har förälskat sig i, Evolution.
Mm. Ja.
Ja, är du fortfarande, vad säger du? Det har ju varit väldigt turbulent.
Ja, precis. Alltså, nu drog vi en ganska genomgående pitch av Pexip här.
Mm.
Och jag kan ju dra, för att Evolution är så otroligt genomlyst. Och det finns säkert, jag vet inte hur många som är sjukt mycket mer pålästa än vad jag är på
Evolution.
Det finns
många Twitter-bässevissrar som kan gå på det här.
Inte bässevissers, men det finns ingen anledning att jag ska sitta här och prata om Evolution. Men jag kan bara berätta lite kort om varför jag liksom attraheras av Evo och har gjort länge. Och...
Men ska vi bara säga lite liksom vad som har hänt?
Alltså, ja, tänkte du på turbulensen här på senaste?
Ja, precis. Ja,
att, du vet säkert mer än mig.
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag har inte heller följt dem helt och hållet. Men man kan väl säga att startskottet här till en nedgång som har varit, det är att det kom in ett tips till spelmyndigheten i den amerikanska delstaten New Jersey.
Mm, ett tips från en konkurrent som jag har förstått det.
Eller i alla fall så har de fått veta. Man vet
de har fått någon rapport som ska vara...
Ja, ja precis. Eller det är det man har hört i alla fall. Och då ska det då vara att Evolution ska ha bedrivit då sin online-casinoverksamhet i länder som ska vara omfattade av amerikanska sanktioner. Och bolaget har själva sagt att man ska göra en intern utredning, man ska utreda vad som verkligen har hänt och sådär. Och det finns ju de som anser att Evolution har blivit utsatta för en smutskastningskampanj, det vet vi inte. Och om det är så, det tvistar både de lärda och olärda, va? Kan vi säga, eller?
Jo, men så är det.
Ja, men samtidigt, man har ju det här hotet och om det stämmer så... Vad ska man säga om amerikanska sanktioner? Det är lite under hökens vingar. Man får liksom, det är bara freeze. Eller hur? Man får inte röra något som har med amerikanska sanktioner att göra. Så
jag
är
vet
det.
Jättelite om det, men det verkar ju väldigt allvarligt.
Ja, ja.
Så är det ju.
Ja, så, men där har man ju det här hotet då, som och de ska göra utredning och så vidare. Och samtidigt så har man då sett tidigare ett bolag som har rekordhög marginal och som växer och växer. Och det fanns också drömmen om Amerika då.
Mm.
Och sen så har man då stött på...
Lite patrull.
Mm. Ja, vad säger du då nu?
Nej, alltså jag, som jag sa, jag är väldigt, väldigt dåligt påläst på den där grejen. Det jag har läst egentligen är lite trådar på Twitter av folk som jag har förtroende för. Jag har absolut inte varit i närheten av att öppna den där rapporten och sitta och läsa den.
Nej, och det har inte jag heller, kan man väl säga.
Så att jag... min liksom väldigt enkla tes är väl att det här, det är möjligt att det finns någon sanning i det och det är möjligt att det kommer några följder. Men liksom att det inte skulle finnas någon framtid i USA, det finns inte för mig. Skulle det vara så det är ju åt helvete och kommer bli jättedyrt. Men nej, det tror inte jag. Jag tror att det här är någonting som inte kommer vara ett problem om något år eller x antal år. Sen kommer det alltid finnas politiska risker med Evolution, men de tycker jag är inprisade.
Tycker
med marginal. Ja,
politiska risker, då är det till exempel skatt som man diskuterat, ESG
regleringar. Samtidigt så de här
just det, spelreklam till exempel och sådär,
ja,
eller?
Ja, allt möjligt. Sen gör ju inte Evo reklam, utan det är ju deras kunder som gör reklamen. Men absolut, det är ju en svår bransch på många sätt, och en smutsig bransch på många sätt får man väl också säga. Men nej, jag tycker att det känns superbra med Evo. Jag tycker att de där riskerna är liksom, de är inprisade med ganska god marginal ändå, tycker jag.
Du har kvar dem?
Ja, absolut. Ja. Jag har inte sålt någonting i den här stormen.
När gick du in i Evolution?
Jag gick in första gången för kanske 5 år sedan, 2016 någon gång tror jag. Det var väl där när Nemcap och Finance Amir lyfte upp det där till ytan. Och man började kika på det och blev jätteimponerad och köpte. Och sen så sålde jag faktiskt det någon gång året efter. Den gjorde så här 65-70% på väldigt kort tid, vilket gjorde mig lite skraj då. För jag var inte lika erfaren då och jag var inte lika långsiktig, och jag tänkte att så här snabbt kan det inte gå, så att jag säljer det här tills vidare. Ja, och sen så har ju den gått jättebra, och sen så fick jag en väldigt bra entry igen. Jag tror det var hösten 2019, va? Så här runt 200 spänn eller något sånt. Då kom jag in igen och har legat där sedan dess, som ett av mina, eller ja, mina största innehåll sedan dess egentligen.
Och du ligger kvar där. Nu har vi ändå pratat om två lite så här småskakiga case. Nej, det tycker
alltså,
inte du.
Alltså, Evolution har ju typ aldrig gått ner. Alltså, det kommer alltid någon form av storm om Evo, tycker jag, en gång per år. Och det är alltid något politiskt. Och den tar lite stryk. Nu tog den lite extra stryk, men den hämtade ju sig jättesnabbt sen. Så att om man ser härifrån där den står idag jämfört med, jag tror den står någonstans runt 1150 eller sånt, kontra all time high, var det någonstans strax över 1600. En sån sättning kommer ju Evo en gång per år. Och sen så gör den sina 50% och så gör den 100%. Och sen så har man glömt det. Och så kommer man inte ens ihåg dem några år. Det där, jag ska inte säga att den här händelsen är brus, men det kommer mycket brus i Evo som stökar till det lite någon gång per år. Sådär.
Ja, det blir ju ganska intressant. Men hur som helst, det är väl det som är lite med börsen, att det blir lite som en följetong. Alltså det kommer in olika moment, så får man se. Eller vad
så
säger
är det.
Du? Ja. Du, jag tänkte här, när jag kontaktade dig på Twitter, och då ska jag säga vad jag skrev, och ska vi säga vad du svarar? Ska jag läsa vad jag skrev, och så läser du vad du svarar, okej?
Nej, kan inte du läsa?
Ja, ska jag läsa allting?
Ja. Jag har inte det uppe här, jag kommer inte ihåg vad
du, men jag skrev så här. Jag fick en idé som är rätt kul. Vill du köra en musikalpoddinspelning med mig? Om olika case. Jag skojar inte. Jag tänkte att man pratar och sedan övergår man till lite sång. Vad fasen, vore inte det kul? Och sen så svarar du... så här. Det är väl okej att jag röjer dig lite, eller?
Kör. Transparens.
Gick både ett garv och en kall kår genom kroppen när jag läste ditt meddelande. Ditt meddelande.
Exakt vad jag gjorde.
Ja. Har du hört min röst, eller? Gråt, skratt, smiley. Tror det skulle bli svårt att få till något vettigt, alltså. Jag är inte ett dugg musikalisk. Va? Men det här är väl...
Nej,
eller?
Det är,
nej. Är du inte det?
Det här är inte, jag förstår inte hur folk kan kalla det här för låtar egentligen. Det är ju, jag kallar det för sånger ibland, men det är ju, egentligen så är det ju typ en snapsvisa.
Ja.
Det här är ju, som jag berättade, så det här är ju gamla AIK-ramsor.
Ja, är du AIK-are?
Nej, jag är ingenting. Jag tittar utländsk fotboll.
Ja.
Men jag brukar säga det för att vara snäll mot honom.
Ja.
Jag var djurgårdare när jag var liten.
Ja, all right. Ja.
Så nu har jag bytt till AIK bara för att provocera.
Okej. Okay. Men du, men den sången, kan vi inte ändå ta den sången som du är lite känd för? Vad säger du? Om vi bara sätter igång här. Jag har inget här instrument.
Kan inte du börja nynna så?
Ja, men den börjar typ na. Det är Baby Give It Up, eller?
Ja. Jo, det är det.
Ja.
Det är det.
Ja, men kan vi
inte... Det är kanske ingen gammal AIK-ramsa i och för sig.
Nej. Ja, men hur går den? Det går ju typ na.
Ingen hate på play, ingen hate. Ingen hate på play, na 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 na. Ingen hate på play, ingen hate. Ingen hate på play, na 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 na.
Kanon, ja, här får du en applåd. Snyggt. Du, hur gick det till när...
Det gjorde ont i själen.
Nej, hur gick det till... Man såg den här på Twitter komma upp. Vad hände innan? Eller liksom...
Nej, men som sagt, vi har ju liksom, jag har ju massa olika trådar med kompisar och, och släkt och sådär. Och, och många är intresserade av aktier. Och, och vissa av oss tycker om, och ja, men det är kul, man hejar på, shit, kör, Plejd, kom igen nu, fan vad Plejden plöjer, bla bla bla.
Mm,
sitter
det.
Man sådär och en då gillar att skicka de här ljudklippen till mig med de här sångerna. Och det var någon av den här bland annat som jag tyckte var så extremt rolig. Så jag sa, men du måste lägga upp den här på Twitter. Så kan jag retweeta den. Han bara, aldrig i livet, det gör jag inte.
Nej.
Jag sa, men då gör jag det. Och han bara, ja, gör det då.
Ja.
Och så fick jag en extrem sån här cringe-dragning genom hela kroppen. Och så tryckte jag skicka. Och sen så har jag panik i typ 2 timmar. Och sen så lägger det sig.
Ja. Men du, vad är det med Plejd? Jag har ju varit och träffat dem. Och
superbra avsnitt.
Ja, just det. Den heter nog Ingen Hejd på Plejd. Man kan lyssna på det.
Exakt.
Babak Esfahani som är vd för Plejd, som är belysningsbolag som de började med. Och här ser jag fel, jag sa hjärter innan, men nu vet jag att det heter Jots.
Nej, men det är väl belysningsbolag. Ja, alltså det är väl ett elbolag som sysslar med smarta hem, smart styrning, och de har börjat med belysning. Men i framtiden, så som Babak brukar säga ibland, att om 5 eller 10 år så kommer förmodligen folk inte ens förknippa oss med belysning, utan det kommer vara en liten del liksom.
Men vad är det du fortsatt tycker så mycket om? För det som när man träffar elektriker, och jag frågar faktiskt varje elektriker som jag träffar.
Vad säger de då?
De säger faktiskt, jag har pratat med elektriker innan också, jag träffade Plejd. De tycker om att jobba med de produkterna. De som jag har träffat, jag har inte gjort någon jättestor marknadsundersökning. Men senast häromdagen så var det faktiskt en elektriker i den här lokalen. Så sa att han jobbar med dem och så. Så de har ju gått hårt in på de som, ja, på elektrikerkåren helt enkelt. Så är det ju.
Och det är ju den stora skillnaden mot många av de här andra bolagen som folk frågar ju ungefär på samma sätt som med Pexip, så frågar de här, men hur ska lilla svenska Plejd överleva när liksom jättar som Philips Hue och Ikea har sin trådfri, hur ska de kunna slå dem? Men det är inte samma produkter. Det där är vad som kallas för plug and play produkter. Och medans Plejd är en fast installation som görs av elektriker. Så att man brukar dela in marknaden i 3 delar kan man säga. Där längst till vänster brukar jag sätta då plug and play. Så man bara pluggar in typ en glödlampa och så är den smart. Och sen så har du då längst ut till höger, då har du de jätteavancerade systemen som heter typ KNX.
Som är väldigt stora.
Dali och sådär. Men de är väldigt stora mot stora fastigheter och företag. Och möjligtvis om du köper en så här liksom 600 kvadratmil villa ute i Djursholm och lägger 40 millar på det, där du liksom renoverar den. Ja, då kanske du sätter in KNX. Men för gemene man så är inte det ett alternativ. För det är dyrt och det är komplext och det är krånglar. Och så i mitten då har du vad du kallar för fasta installationer. Och där är inte Philips och Ikea, utan där är det typ Schneider och Vadsbo och vad fan alla heter nu. Det finns hur många som helst. Och visst, Schneider är ett jättestort bolag. Det är typ 1000 miljarders börsvärde. Och det som var grejen med Plejd från början, det var att nu ska vi göra en produkt för elektrikerna. Sen att de har lyckats göra då en styrning och en app och liksom integration mot Google Home och så, som funkar absolut klockrent mot mig som användare. Det blir liksom bara ett extra lager. Mm. För normalt sett så när en elektriker kommer hem till en till den här lokalen till exempel. Mm. Det är inte så att någon här har någon åsikt om vad han ska sätta in för dimmer.
Nej.
Ni vill ju bara ha en dimmer. Så att Plaid sa ju då från början att nu ska vi göra en dimmer. Den ska inte vara smart, den ska vara bäst. Det ska vara världens bästa dimmer. Ja, så gjorde de världens bästa dimmer. Som kostar lika mycket som en vanlig dimmer. Så den är bäst på dimra. Men sen är den också, så har de sagt att vi ska förenkla för elektriken. Så vi bygger in massa funktionalitet här som gör det enklare att installera och konfigurera än om de hade köpt en vanlig traditionell dimmer. Mm. För ungefär samma pris. Så en vanlig dimmer kanske kostar då 450 eller 400 spänn och så kostar Plaid 550. Så det är liksom 10-20% skillnad och det hamnar ju på slutanvändaren som liksom, det är en sån liten del i sammanhanget. Hela installationen då när man har gjort alla sina dimmar och så vidare kanske kostar då 22 500 istället för 21 000. Det är liksom ingen grej. Och då kan ju då elektringen dessutom säga då att du har installerat också Plaid åt dig. Så all din belysning är smart. Du behöver inte använda den om du inte vill. Allt funkar precis som en vanlig dimmer. Men du kan också ladda ner den appen. Och så kan du installera scenarion och så kan du göra dittan och datan.
Alltså typ, nu ska du lysa det i vardagsrummet, inte i köket,
ja,
och så vidare.
Mys eller släcka allt eller tända allt och så vidare. Mm. Och det där, det började själv med att jag renoverade hemma. Letade efter en produkt. Mm. Hittade KNX. Hittade Philips Hue. Mm. Insåg att KNX är för dyrt och för krångligt. Insåg att Philips Hue är för... det är liksom ingenting du ska... Tycker jag i alla fall, om du är lite ambitiös så ska du inte ha hela ditt hem med Philips Hue. Det går, men det är inte så bra. Då måste du liksom sätta tejpbitar över dina lampknappar och ingen kommer veta hur du ska använda det förutom du. Så att jag har konstaterat faktiskt till slut att nej, men det får bli vanlig dumbelysning här och så är det framtiden och nästa boende, då får det bli smart. Och sen så stötte jag på Plaid precis någon vecka efter och så ringde min elektriker och bara, du har inte köpt dimmer, va? Nej, bra. Jag ska ha Plaid. Och då sa han, vad är det för någonting? Han var liksom 68 år den här elektriken. Han borde gå till pension igen. Jag tror fan han var över 70. Och han installerade där, tyckte det var hur ballt som helst. Jag hjälpte honom med själva appgrejen. Han hade inte ens en smartphone. Och sen dess har jag varit helt förälskad i produkten. Och då började jag titta på företaget och insåg att det här är så en jäkla bra grej. Och ägt aktien sen dess.
Men du, P-tal 128 drygt. Vad säger du?
Ja, absolut.
Nu, lite dyrt, eller?
Ja, men jag var inne på det för det är högt värderat. Mm. Och när det kommer till just P-talet så har ju Plaid, de har ju långt ifrån, nu har de ju faktiskt börjat bli lite lönsamma. Mm. Jag tror att de har väl en rörelsemarginal nu, alltså en ebit-marginal runt strax över 15% tror jag.
Mm.
Men den skulle kunna dubblas på lite sikt. Men de prioriterar ju tillväxt. Sen gillar jag att de är lite lönsamma. De hade gärna fått blåsa på ytterligare, men jag gillar ändå att man tar sig runt på egen kassa. Även om det har varit mycket emissioner historiskt, och det tycker jag är fine.
För marginalen är ju lite, är det hårdvarubolag eller mjukvarubolag? Och de befinner ju sig där.
Det är
lite...
ett hårdvarubolag, det är det.
Ja.
Och det kommer aldrig bli liksom Evolutions 70% marginal, nej, utan nej. Det är 30 som är max.
Ja.
Jag skulle säga någonstans runt 25-30. Jag har hört över 30, det är möjligt. Men...
Och vad tittar du på nu då vad det gäller Plaid? Det är väl också så här, vilka marknader ska man växa på nu framöver? Eller?
Alltså,
vilka produkter kommer, vilka marknader kommer?
De har skaffat sig en helt unik position här i Sverige. På bara liksom 4-5 år har de slagit ut Schneider och alla andra och har nu monopol på dimrar. Och för, liksom elektrikerna, min bästa kompis är faktiskt elektriker. Mm. Jag tjatade på honom i 3 år att han skulle installera Plaid. Som alla blir elektriker så är han jättekonservativ, trots att han ändå är en teknisk kille som spelar tv-spel och har en iPhone. Men han får inte fingret ur och liksom får inte gjort. Han bara, jag ska.
Mm.
Så ringer han mig idag och säger, du, fan, jag måste berätta en grej. Jag har gjort en sån jäkla Plaid-installation och det var poolbelysning och utebelysning som gick med solen och bla 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 bla. Jag bara, men fan vad kul. Han bara, så jävla ballt. Jag bara, varför gjorde du det då? Nej, han bara, nej, men kunden sa att det måste vara det. Och det hände ju för det första inte att kunderna sa att det måste vara den här dimmen. Och sen så jag bara, hur lärde du dig då? Ringde du support? Han bara, nej, jag öppnade bara appen. Det var bara, Det var inga konstigheter liksom. Det var hur enkelt som helst. Och det här är alltså förra hösten tror jag.
Mm.
Och jag pratade med honom senast igår, vi gamade lite och han sa att jag tror att jag sa någonting om att jag skulle på den här intervjun och någonting med det. Mm. Och han sa att ja jävlar, jag installerar Play nu för han har börjat på ny firma. Och jag bara, är det så? Hur kommer det så? Han bara, men de jobbar mest med det liksom. Så han kör bara Play nu. Och så jag frågade dem också en gång, jag tror det var i somras eller någonting. För då berättade han att ja, men jag kör bara Play, det är så jäkla bra, bla bla. Så berättade han lite varför du tycker det är bra, det är så bra kvalitet, det är så enkelt. Det är, mm. Han är liksom totalt frälst.
Mm.
Och så sa jag, men fan vad kul, vad tycker kunderna då? Och så, nej men alltså, de vet, jag orkar faktiskt inte berätta för dem.
Nej.
Då måste jag bara hålla in, liksom, nej men då, nej, ja. Jag skiter i det.
Ja. Alltså, men om man säger det som Play, alltså stor i Norden, liten på jorden.
Mm, så är det. Så de har ju skaffat sig den här unika positionen i Sverige.
Ja.
Och är ju på väg att skaffa sig samma situation i Norge nu skulle jag säga. De startade i Norge för ganska länge sedan. Det är säkert 3, om inte till och med 4 år sedan. Antingen hösten 2017 eller 2018. Så de börjar liksom sätta spaden i marken där.
Mm.
Det de gör då är att de anställer typ en person som etablerar relationer med grossisterna. Mm. Played särskilt bara via grossist.
Mm.
Och sen så typ tittar vilka anpassningar som behöver göras i produkterna. För de här elmaterialen liksom, är ju inte exakt likadana mellan alla länder. Och det spelar också ganska stor roll beroende på vilka länder de går till. Nu har de ju satt upp typ 10 länder eller vad det är.
Mm.
Och till exempel har de hoppat över Danmark, vilket folk undrar varför. Och det beror på att de här eldoserna, som de här puckarna då, som de har till stor del idag, de är mindre i Danmark. Mm. Och det är väldigt krävande att göra produkten mindre. Däremot att förändra dem lite är ganska enkelt. Men så har de gjort det under en period och så tar det lite tid då innan de får traction och så börjar marknadsföra lite och sådär. Och nu då, för ganska exakt ett år sedan, då börjar de få traction på riktigt i Norge. Och nu växer det lavinartat, på exakt på samma sätt som hände i Sverige för typ 4 år sedan.
För man skulle ju kunna tänka sig norska elektriker bara, jag känner inte Played.
Nej, exakt. Men eller? Det ska ju sägas också att de gillar ju dimrar i Norge. Och det gör de i Sverige också.
Ja.
Och det, men det är väl kanske någonting som, för du liksom, man kan fråga sig så här, kommer det gå lika enkelt nu i de här 10 nya länderna som de har satt upp?
Mm.
Och det tror jag inte. Samtidigt är det 10 stycken samtidigt, så det räcker ju med att några enstaka går hyfsat bra, så kommer det bli väldigt bra. Men dimmers är ju, det är väldigt populärt i Sverige och Norge.
Ja, och jag vet faktiskt att jag pratade med Babak om det också när jag var hemma hos honom i Göteborg. Och då var det också så här belysning som fenomen. Det är också liksom ganska stort här i Norden. Och det är inte så stort.
Och det kanske beror på vårt mörka klimat och sådär. Men jag tror att
det är ett helvete att vara på en spansk bar till exempel.
Nej, det är sjukhusbelysning överallt liksom. Men jag tror att det där är någonting som kommer att, alltså hela världen globaliseras ju.
Mm.
Och jag tror att det där kommer växa. Så att jag tror att det kommer gå jättebra för Play utomlands, och det kommer säkert ta tid, som alltid tar längre tid än vad marknaden tror. Men nu har de satt upp Norge och Finland samtidigt för några år sedan. Finland börjar få lite traction också. Satte de upp Holland typ 2 år sedan eller vad det är. Har inte riktigt lossnat än, men det kommer säkert göra det. Och de valde Holland för att det var ett land som var långt fram när det kommer till smarta hem.
Mm.
För de söker ju då upp, alltså man kan tänka sig så här att de borde söka marknaderna med minst konkurrens. Men de marknader som har mest konkurrens i hela världen, hela Europa ska jag säga, jag har inte så bra koll på USA. Så. Det är Sverige, Norge och sen Holland. Mm. Det är de marknader med högst konkurrens. Och de går dit för att konkurrenterna spelar i dagsläget ingen roll. Det är ingen konkurrens på det sättet. De tävlar med sig själva och deras konkurrens är från de traditionella alternativen.
Mm.
Det handlar om att få de här konservativa elektrikerna att faktiskt ta det där steget och testa en digital produkt.
Mm.
Och det är svårare än vad man tror.
Ja.
Men när det väl har lossnat och man har väl fått in foten, då blir det ju som det blir här i Sverige, att elektrikerna, de kommer ju aldrig köra något annat.
Det är ju en ganska rolig tredje ägare här, Christian von Koenigsegg, tycker jag.
Han är ju en favorit.
Det
var han redan innan. Ja, så när han poppade upp där på ägarlistan blev jag ju nästan tårögd.
Alltså?
Han är en av mina, jag skulle säga nästan min favoritentreprenör av
alla. Är han det?
Jo, men eftersom jag älskar bilar och jag älskar Koenigsegg och jag tycker han är så ball.
Ja. Vad har du själv för bilar?
Jag har en Audi e-tron som jag kör inte så mycket faktiskt. Jag har haft den ett år, jag kör 100 mil tror jag. Men jag kör den väl lite jobbet och sådär. Och mer på vintern. Och sen så har jag en Aston Martin Vantage, lite äldre, typ 27 eller något sånt.
Mm.
Otroligt vacker. Extremt mycket bil för pengarna, kan jag verkligen rekommendera den till alla som är intresserade. Och den har jag haft i lite mer än 5 år typ. Och den hoppas jag att jag ska ha kvar hela livet, för den är inte alls så dyr att äga som så mycket bil man får.
Ja.
Och sen i somras så har jag en Ferrari FF som är helt otrolig.
Ja, var har du åkt med den någonstans då?
Jag har kört fram och tillbaka till Linköping av alla ställen massa gånger, och wakeboard. Och så har jag kört fram och tillbaka till Göteborg och wakeboard, och så har jag kört fram och tillbaka till vårt landställe. Och jag tror jag plöjde av 500-600 milen och sådär, första 6 veckorna eller något sånt där. Riktigt, ja, Ferrari-entusiaster gillar ju inte att höra det. Man får ju helst inte köra dem alls, men...
Aha, är det så?
Ja, men det är ju liksom, shit, har du, va? 500 mil, det ska man ju åka på 3 år liksom.
Jaha, det är lite strängt.
Ja.
Ja, det är så här lite Ferrari-strängt.
Ja, exakt.
Du, ska vi ta sista som du har i portföljen?
Ja, vad har vi avhandlat? Pexip, Evo, Plaid. Ska vi avhandla Mag Interactive då?
Ja.
Det är en liten mobilspelsutvecklare.
Ja.
Svensk.
Mm.
De gör spel.
De är faktiskt ganska små, va? Helt enkelt, eller?
Alltså egentligen, de omsätter typ lika mycket som Plaid.
Ja.
Sen är Plaid värderade till 4 miljarder, de är värderade till 600 miljoner.
Men,
och det är väl en anledning till att jag äger dem, att jag tycker värderingen är låg. Men de gör ju mobilspel då i vad man kallar för casual... genren. Och de mest...
Alltså folk som spelar mycket men som inte är proffs?
Nå, eller? Nej, alltså casual är väl liksom så enklare spel.
Aha,
ordspel och pussel och sådana där grejer. Och de vänder väl sig till den typen av spelare som inte är liksom gamers som mig, som sitter framför en Xbox eller en PC, utan kanske mer dig som tar upp mobilen på, jag vet inte, på tunnelbanan eller...
De har till exempel Quiz Company och Russell.
Exakt, det är väl deras som de flesta känner till här i Sverige. Sen så har de ju, de har väl en kanske en 7-8 stora spel i alla fall. De flesta heter någonting på Word, Wordsea och Word Mansion och Word Brain och allt vad de heter. Men jag tycker att det är ett fantastiskt bolag. Rakt igenom, det är verkligen kvalitetsinriktat. Ja, men bara en sån sak som kulturen som jag tycker lyser igenom supertydligt. Liksom vilken rapport man än läser eller var man än tittar på bolaget. Jag var och träffade bolaget här med några andra twittrare för några veckor sedan.
Uppe på bolaget, hälsar ni på?
Ja, precis. På deras supernice kontor. I någon pampig byggnad där vid Drottning, uppe vid upp mot Drottninggatan fast upp mot Odenplanhållet.
Ja.
Super nice och fick jättebra intryck av deras vd Daniel. Ännu bättre än innan liksom. Jag tycker de gör kvalitet, spelen är kvalitet. De har aldrig släppt någonting som har fått under 1 miljon nedladdningar. Jag tror att alla spelen tillsammans närmar sig typ 500 miljoner nedladdningar.
Men deras stora problem har väl varit att de tjänar för dåligt med pengar på användarna, eller? Det är väl,
ja, precis. På användare. Jag tror att de ska tjäna för lite pengar bara. Det är väl också ett problem. Men precis, det är en stor del i caset. Att Mag har haft extremt mycket användare och extremt lojala användare. Det finns ju de som spelar, men det är bara att titta på mina föräldrar som spelar quiz. Jag spelar quizkampen med dem för, jag vet inte, är det 10 år sedan man började? De spelar ju fortfarande.
Nu, jag spelar Wordfeud.
Ja, jag skulle precis säga. Min mamma, jag sa det i hennes 60-årstal här precis, att det är... för jag kollade upp på några 9 timmars mobiltid, varav liksom jag tror att hon har 20 timmar Wordfeud i veckan. Det är liksom ett halvtidsjobb. Nu är inte Wordfeud, det är inte Mag.
Nej.
Men det är den typen av det är ett casual-spel och det är den typen av lojala användare de har. Men trots det så har de har inte kunnat kapitalisera så mycket på användarna. Så att den här snittintäkten då per daglig ARPDAU som det heter, Average Revenue Per Active Daily User, eller vad det blir, Daily Active User, den har varit väldigt, väldigt låg.
Men är det inte så inom mobilspel ofta, eller? Nej,
alltså den har varit, ja så är det ju, för det är free to play och allt sånt där, men Men den har varit väldigt låg i förhållande till vad de borde kunna.
Mm.
Och det där började de liksom fokusera på för typ 2 år sedan.
Mm.
Och det har ju redan fått superbra, inte avkastning, vad ska man säga, utveckling liksom.
Ja.
Så att den här ARPDAWN har ju nästan dubblerats på 2 år nu.
Vad är det då man gör när man ska tjäna mer pengar per användare? Vad är det, är det att man ska få dem att köpa mer in i spelen?
Ja, eller det är det. Men, och det är ju extremt, de är ju väldigt, väldigt datadrivna med, vilket jag gillar.
Mm.
Och de har blivit det ännu mer med tiden också, tagit in folk som är världsklass på det.
Mm.
Och då tittar de ju på extremt mycket data och försöker optimera spelen till att få folk att inte bara betala grejer, för att jag tror att såna här in-app purchases eller alltså IAP, det står bara för lite mindre än halva omsättningen.
Mm.
Medan det resterande då, typ 60%, står annonser för. Och det har man ju sett i 1000 appar, att man sitter med appen och så får man upp och så måste man titta på en annons i 5 sekunder.
Ja, det är hemskt.
Antingen så betalar man för det eller så tittar man.
Mm.
Så de har väldigt mycket intäkter på det, och det optimerar de också väldigt mycket. Och det där har de gjort väldigt framgångsrikt nu i 2 år som sagt. Och det roliga är att det där är inte en resa som stannar här när den är uppe i 6 cent eller vad den är nu. Utan den ska ju fortsätta. Och det finns jättemycket utrymme för att fortsätta höja den där. Och de är ju i ett läge där de har växt i år. De växte i år nu, för de har lite brutet räkenskapsår. Så det tog slut här rätt nyligen året. Och de växte med 32%, tror jag. Och då har de ändå lite valuta mot vind. Och de har ju extremt starka pandemisiffror att jämföra sig mot. Så de har haft ett otroligt starkt år. Och lönsamhetsmässigt så ligger de precis i någon form av inflection point, eller man ska säga. Där väldigt mycket av det som kommer in nu rinner ner.
Mm.
Så att lönsamheten har ju verkligen förbättrats här markant senaste kvartalen. Och nu tror jag EBITDA-marginalen har nog smygits över 20% här i senaste kvartalet. Så att jag tycker att det är ett väldigt fint läge. Jag tycker nedsidan är ganska låg. Värderingen är under 2 gånger sales. Har den kommit ner på nu? Den var ju uppe och snurra på 45 och nu är den ner på 25. Och det finns egentligen ingen anledning som jag ser att den ska ha gått ner så mycket. De har gjort lite olika förvärv. Jag tycker de har gjort genom åren väldigt bra förvärv. Och där pratar vi verkligen värdeskapande. Till exempel Quizkampen är ett förvärv som de gjorde som har dragit in liksom många gånger vad de har betalt för det, och ett spel som i allra högsta grad är fortfarande en growth-produkt som de kan tjäna väldigt mycket pengar på. Och nu köpte de här senast så ett bolag som jag aldrig vågar säga namnet på. Jag brukar, i min hjärna läser jag alltid apropå, men det heter inte. Det heter Aprop eller något sånt.
Mm.
En väldigt liten utvecklare, superbra. Där fick de in bra kompetens och bra spel där de kan dra mycket nytta av varandra. Men det jag skulle komma till var att innan det, i förra året då, så gjorde de ett förvärv som heter Primetime, som jag tror väldigt många av de som lyssnar på det här känner till. Det är ett så här frågesportspel som du säkert har sett. Du vet, så här, klockan 8 varje dag så har de en liten frågesport.
Ja, men de gick ju ner väldigt mycket. De var liksom jätteheta ett tag.
De var superheta ett tag. Hade så här typ 100 000 som spelade samtidigt.
Ja.
Och riktigt så hett är det väl fortfarande inte. Men det är fortfarande hett och de sänder varenda dag. Och
gör de det fortfarande?
Ja, det gör de. Och nu, det de har gjort är att de har köpt det här. Mm. De har kört vidare på det de gör. Men de har också integrerat Primetime i Quizkampen i Tyskland. Tyskland är deras största marknad. Så att när du då spelar Quizkampen så kan du också spela Primetime. Och det här skapar ju då en väldigt fin liksom vallgrav mot konkurrerande spel.
Mm.
Väldigt svårt att konkurrera med. Och sen så återigen, det höjer snittintäkten då per användare.
Men har de höjt vinstsummorna på Primetime? Man kunde ju, liksom, man tävlar så kunde man vinna.
Det är 500 spänn och så delar man på det med 500 pers.
Ja, exakt. Det var så himla dålig vinst. Ja.
Nej, precis. Och det är väl det enda som så här, jag tror att marknaden förväntade sig för mycket av det där, att de skulle integrera det i Quizkampen, och så integrerade de det utan pengar först och så gick det inte riktigt som folk hade tänkt, och sen så kom pengarna och så blev det ingen jätteeffekt. Alltså, jag hade väl högre förväntningar så här, men Och jag tyckte man kände det också på bolaget när jag träffade dem, att de hade också lite högre förväntningar, men det är verkligen inte så att de har skrivit av det där, utan det går bra liksom, och det där kommer fortsätta gå bra, och de kommer bygga på det där. Mm. Så man har en väldigt fin historik av bra förvärv, tycker jag.
För jag bara säga, från medias håll så tyckte jag det var ganska intressant. Är detta liksom en ny typ av tv? Alltså så här, det sociala möter, spel möter tv. Alltså, liksom, är detta en ny slags konsumtion där allt blir en hybrid?
Ja, det är det väl. Absolut. Alltså, allting flyter ihop mer och mer.
Ja.
Film och spel, tv.
Ja, att det är något tecken på det. Ja, tänkte,
Kanske det. Jag vet inte, just det där är så mycket tecken på det. Men jag fattar vad du menar.
Ja.
Nej, men sen så de har fortfarande lite pengar i kassan. Jag tycker att det är ett skitbra bolag, och vill man ha nu var det här liksom en hisspitch, vill man ha en bra pitch på det, så tycker jag att man ska börja med att läsa deras årsredovisning som då precis släpptes. Den är väldigt, väldigt detaljerad och väldigt bra.
Mm.
Man får mycket bra matig info.
Ja, men det blir väl intressant att följa. Och det som du tittar på nu framöver med dem, vad är det? Två saker?
Ja, men det är ju såklart den här ARP-down då som vi pratade om. Mm. Och sen så är det hur väl de lyckas med sina growth-produkter, framförallt WordSea och nya Quizkampen.
Mm.
Och sen även nya spel.
Mm.
Du har ju alltid den där optionen att de ska släppa en hit, för då är ju det här... Alltså då blir det sådana homerun så att det finns inte.
Mm.
Men det är inte det jag köper mag på.
Vilka twittrare var du och besökte dem? Vilka var med dig?
Det var ValueGarp som arrangerade, som är storägare där.
Mm.
Och sen så var ju han som har startat Saveland, Ludvig. Han var med. Och sen så var pappa Keno med, som kanske är den mest pålästa av alla på caset. Han kan ju varenda liten detalj ut i fingerspetsarna.
Mm.
Och sen så, nu får jag rätt dåligt samvete här över att jag glömmer några namn, men det var en kille från en fond, tror jag, och sen så var det ja, men Gaming Investor såklart.
All right. Kan du säga några andra twittrare som du följer?
Ja, men absolut.
Eller följer vet jag, men kan man ju se själv, men som du verkligen
alltså
gillar.
Alltså följer, jag vet inte vad, alltså jag följer på Twitter.
Ja. Nej, men som du...
Nej, men först en kille som jag brukar rekommendera till många liksom kompisar som kanske inte är super pålästa på aktier, så jag är så här lite småallergisk mot floskler och sånt.
Mm.
Och den här killen postar bara sånt, men det är verkligen på ett bra sätt. Han heter Brian Feroldi eller något sånt.
Mm.
Han tycker jag postar väldigt mycket så här tänkbara, väldigt bra saker. Sen så tycker jag brukar dela in liksom, när jag tipsar andra om vilka de ska följa, så brukar jag dela in dem lite i så här grupper, så typ så här Evo, du har ju de här Evo-proffsen,
Evo-ligan.
Ja, Evo-ligan, Mange Andersson och han Kali med massa A och han Lakris eller vad han heter med massa X. De är ju alltså världsklasskillar. Om man följer Evo. Sen har du gamingproffsen med ValueGarp som vi nämnde precis, och Papa Keno, och sen även PokerTrader och Olle. De är ju riktigt duktiga på gaming. Och sen så bara såna grymma twittrare, eller ja, investerare och twittrare överlag, är ju Jake Moore, som även är, som jag träffat, som är supertrevlig snubbe. Finance Amir, Hans Isos, de får ju mycket cred också i såna här sammanhang. Sen en kille som kanske inte är lika känd, men som är sjukt duktig, det är han Fantas. Jag vet inte exakt hur stavas, men det är typ PH Antas eller något sånt. Och sen så måste man ju ge även en shoutout till hästen.
Ja.
Han är en legend. Som
och han är väl ganska duktig på Pexip.
Verkligen, det får man lugnt sagt säga. Han är ju extremt detaljpåläst i både, ja, egentligen alla mina innehav i princip, förutom Mag, men Evo Play, The Pexip och så vidare. Han vet ju allt.
Mm.
Och så är han så sjukt rolig också, så man får ju minst ett garp per dag.
Och dina case, det är ju ganska Twitter-vänlig.
Det är det.
Ja.
Ja, min portfölj har blivit kallad Twitterportfölj både en och två gånger.
Ja.
Och det skäms jag inte för.
Nej, för det är där
samtidigt
också.
Har jag initierat Plaid och Pexip i alla fall.
Ja.
Evo och Mag var ju absolut inte först på, men...
Ja, ja. Men du, har du någon sista avslutande låt som du kan bjussa på? Det har du väl?
Ja, du ville ju verkligen att jag skulle göra en här. Så att,
ja.
Jag har faktiskt tagit en gammal och anpassat texten lite till nuläget.
Ja.
Okej.
Okay. Ja.
Mm, Kämpa Pexip, det måste vända nu, för annars kommer AI gå i konkurs. Men titta Playden, så Playden plöjer på riktkurs över 1000 år 22. Så se på Playden, jag ser och lär av Playd. 6 spänn till 400 på 5 år och kanske Evo, den kan inte gå ner. Senaste dippen räknas inte med, så kämpa Pexip och se och lära av dem, för annars kommer AI gå i konkurs.
Jättebra! Det var ju jättehärligt.
Åh, ja, alla kommer inte hålla med, men...
Jo, alla kommer hålla med. Ja, ja, eller hur? Nu är det gjort ju.
Ja, nu är det gjort. Uff.
Ja, ja, det var härligt. Oh, men du, jag säger tack så mycket till dig, aktieentreprenören, för att tack du själv. Kom hit. Ja, det var jättekul. Och bjussigt också.
Ja, jag gör mitt bästa.
Och du finns på Twitter, och där kan man följa dig. Och du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein. Massa analyser på alla de här bolagen som vi har pratat om idag. Det finns på affärsvärlden.se. Där finns också reportage och intervjuer. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Och vi säger gott nytt år.
Boom! Gott nytt år!
Gott nytt år!
Mic drop!
Hej då!